السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. تنتي بري ما تستلى لتي فروغور فن فر لكونا فر سي إن شاء الله واني مينس في نوتي. Vi nämnde den kända hadithen förra veckan där profeten Muhammed a.s. talade om den splittring som kommer att ske i den muslimska umman och all den ikhtilaf som kommer att uppstå. Hadith Irbad ibn Sariya, då han gav det mycket mäktiga och yani, starka rådet som fick sahabas ögon att fyllas av tårar. Så han nämnde denna hadith att muslimerna skulle komma att splittras. Vad var lösningen på det problem som skulle komma? Vad var lösningen? Han nämnde två saker, alayhi salatu wassalam. Ja. Så det första rådet var att hålla fast vid profeten Muhammeds sunna a.s. och sunnan av al-khulafa al-rashidin al-mahdiin. Vad var det andra rådet? Att i tider av fitna och splittring ska vi Nej, i den hadithen. Det var också innan, ja. Vi ska ha taqwa till Allah, vi ska lyda ledarna. Det var fyra råd. Men just när han nämnde att för den som är som lever kommer att se mycket splittring, mycket fitna, mycket ikhtilaf. Vad var då lösningen? Det första var att hålla fast vid hans sunna och sunnan av al-khulafa ar-rashidin. Och sen وَإِيَاكُمْ وَمُحْتَثَاتِ الْأُمُورِ. Och håll er borta från bidan. Och det här är det som ulema kallar för tarib och tarhib. Att uppmana och att avskräcka. Uppmana till att följa sunna och att avskräcka från att följa bidan. För bidan var det som ledde till splittringen i den muslimska umman. Så vad är lösningen ur detta? Jo, att hålla fast vid profeten Muhammed sunna alaihissalatu wassalam och sunnan av al-khulafa ar-rashidin. Ja. Vi nämnde också att alla muslimer går in i Jannah förutom de som vägrar. Vilka är de som vägrar att gå in i paradiset? Hassan.
De som inte följer.
De som inte lyder profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. De som lyder honom går in i Jannah och de som vägrar lyda honom är de som har vägrat att gå in i paradiset. Vilken hand ska man äta med? Kanske vi kan ha något barn här som...
Höger.
Höger. Mashallah, jazakallahu khairan. Det stämmer. Och en muslim äter inte med vänster. Och vi nämnde ju hadithen om mannen som vägrade att lyda profeten Muhammed al-Islam. Och trotsade och åt med sin vänsterhand. Och profeten gjorde dua mot honom. Och efter det så kunde han inte lyfta sin högerhand. Tayyib. Vad var faran av att inte rätta ut sina rader när man ska be? Av att stå snett, att folk står längre fram än varandra. Vad var faran som kunde uppstå i detta? Ja, awla yukhalifanna Allah bayna. Hej shabab. Vad var ni förra veckan?
Splittring.
Splittring. Mer specifikt kanske. Om vi inte står rakt så kommer Allah att så splittring mellan våra hjärtan. Alltså vi kommer att börja hata varandra. Och vi nämnde i den hadithen också att den bevisar att det yttre agerandet och utseendet påverkar vårt inre. Den hadithen bevisar just den viktiga punkten. Ja. Tayyib, låt oss då börja med dagens hadither. Och den första hadithen är hadith Jabir radiyallahu anhu, där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara faj'ala al-janadibu wal-farashu yaq'ana fiha." Liknelsen om mig och er är som liknelsen av en man som tänder en eld och flugor och insekter börjar att falla in i elden. Och denna man ställer sig framför elden och försöker hindra dem. Och så sa profeten alaihissalam: "Jag är den som tar tag i er och räddar er, eller försöker hindra er från elden." وأنتم تفلتون من يدي مني يعني سميت فبي من هندر ودنا حديث في مسلم. Så han nämnde profeten Al-Islam en väldigt fin liknelse. Och det är också en sak vi finner i profeten Muhammed Sunna Al-Islam, Darbul Amthal. Och vi finner också detta mycket i Koranen. Att Allah subhanahu wa ta'ala och profeten Muhammed Al-Islam ofta nämner liknelser och exempel. För att underlätta för oss att förstå. Ibland kan det vara svårt att komma ihåg olika kategorier och liknelser och bestämmelser. Men ibland med hjälp av dessa liknelser så blir det mycket lättare att komma ihåg och att förstå sig på. Så här nämnde profeten Muhammed a.s. en väldigt fin liknelse. Och han sa liknelsen av mig och er. Liknelsen av profeten Muhammed a.s. och muslimerna i denna umma. Är som liknelsen av en man som tänder en brasa, en eld. Han är ute på någon öde mark och tänder en eld. Och vad händer i mörkret? Jo, insekterna, flugorna, fjärilarna och alla insekter som flyger börjar att flyga in mot elden, för de dras åt ljuset. Det här kan vi också finna även i Sverige, att vi finner ofta insekter som ligger vid lampan, eller hur? För de dras åt ljuset. Och som handlar även den här liknelsen, även i Sverige, när de flyger mot lampan så bränns de och dör vid lampan, eller hur? Så samma sak här, de flyger in mot elden och bränner upp sig själva. Ja, de orsakar sin egen död. Och profeten Muhammed a.s. liknar sig själv vid mannen som ställer sig framför elden och försöker stoppa dem från att flyga in och dö i elden. Och han sa samma sak gäller med mig och er. Att vi springer mot elden. Och profeten Muhammed a.s. ställer sig i vägen och försöker hindra oss. Han försöker ta tag i oss, men många människor smiter förbi och kommer förbi och går in i elden. Och här vill profeten Muhammed a.s. säga att han försöker hindra oss från att komma in i elden med att uppmana oss till allting gott som för oss nära till Allah och varna oss för allting dåligt som för oss mot elden. Yani genom att lyda profeten Muhammed a.s. så skyddar man sig själv från elden. Och genom att trotsa honom så orsakar man att man själv går in i elden. Så profeten Muhammed alayhi salatu wasalam, wallahi, han har gjort sitt. Han har gjort sin uppgift. Han kan inte göra mer än så. Han var väldigt mån om våran vägledning. Och han var den som var Raufur Rahim. Han var den som var väldigt barmhärtig och ummade för de troende. Han ville vårat bästa. Och han är närmare de troende än vad de är sig själva, som alla säger i Koranen. Så han försökte och gav de bästa råden. Och yani ballagha al-balagha al-mubin, klargjorde allting som han var skyldig att klargöra för muslimerna. Men trots detta så finner vi att många människor i sin natur lyder sina lustar och begär och följer shaitan och går mot elden. Allah al-musta'an. Yani de vet inte sitt eget bästa. Precis som dessa flugor och myggor som inte förstår sitt eget bästa och förstår inte skadan av det som de är på väg mot. De ser bara ett ljus, de känner bara värme och vill in mot ljuset. Och sen så dör de. Och samma sak med många människor. De vill bara synda, de vill bara ha kul, dricka, röka, ha flickor och pengar och så vidare. Men sen går det som det går. Dessa saker leder till elden. Så Allah al-musta'an. Allt som glittrar är inte guld. Eller hur? Och samma sak är det. Allt som är kul, allt som är skönt, allt som är gott är inte halal. Och är inte något som kanske får det in i Jannah. Utan man får kolla dessa saker om de är i enlighet med islam eller emot islam. Och subhanallah, just dessa liknelser. Inshallah, någon gång kanske vi kan ha en hel serie om dessa hadifer. Som där profeten Muhammed a.s. nämner liknelser. Och vissa av salaf skrev böcker. Yani amthal. De samlade alla dessa hadifer i vissa hadithböcker. Och det har blivit yani väldigt många hadither. Och inshallah någon gång med alla just tawfiq kanske vi kan gå igenom dessa hadither. Sen så nämner författaren tre stycken hadither som har att göra med etik beträffande mat. Hur man ska äta. Och det är också en hadith som berättas från Jabir radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beordrade oss att slicka på fingrarna och handen efter det att vi har ätit. Och han sa, ni vet inte vart barakan finns. Ni vet inte vart välsignelsen från maten finns. Och denna hadith finns i Muslim. Och i en annan hadith så sa han, om en matbit har fallit ner så ska ni ta upp den och ta bort smutset på den. Och sen ska ni äta den och ni ska inte lämna den till shaitan. Och man ska inte heller torka sina fingrar med en mindil, alltså en näsduk, tills man har slickat av sina fingrar. För man vet inte vart barakan eller välsignelsen finns. Och i en annan riwaya, en annan liknande hadith, att shaitan kommer till er i alla era angelägenheter. Till och med när ni äter. Som ni tappar någon mat, så ska ni ta bort smutset på maten och sen äta upp den och inte lämna den till shaitan. Så alla dessa tre hadither finns i Sahih Muslim. Och där nämner profeten Muhammad alaihissalam viss etik när man äter. Och den första av dessa saker är att när man har ätit färdigt, om man nu äter, man väljer att äta med fingrarna, att man slickar av sina fingrar när man är färdig med maten. För man vet inte vart barakan finns. Det finns ris och mat kvar på fingrarna. Kanske den bästa välsignelsen finns just i den maten som är kvar på fingrarna. Ni lämnar ingenting. Och den andra saken han lärde oss var, om vi tappar någonting, en köttbit eller någonting, så ta upp den, borsta av den, eller kanske idag man kan skölja av den eller någonting, och sen äta den. Och inte lämna den till shaitan. Och här sa han också att shaitan kommer till oss i alla våra angelägenheter. Yani shaitan försöker lura oss på alla möjliga sätt. Och här är också en sak som han gör, att han försöker att ta våran mat. Och som det nämndes i den andra hadithen, om vi inte säger bismillah när vi äter, så äter shaitan med oss och vi får ingen baraka i maten. Så man säger bismillah, man äter med höger hand och man även här kanske tar upp det som man har, eller man tar upp det man har tappat och borstar av det och äter upp det och lämnar det inte till shaitan. Hur shaitan äter maten som ramlar på golvet, Allahu a'lam. Det är någonting som är dolt för oss. Precis på samma sätt som det har nämnts i hadithen att jinnerna äter benen. När vi äter kött och slänger benen, kycklingben och köttben, så finns det kött kvar till jinnerna. Hur? Allahu a'lam. Det vet vi inte. Allah azza wa jall skapar vad han vill och gör vad han vill. Så det här är väldigt fin etik. Och Sheikh Uthaymin rahimahullah nämner här att det finns tre stycken fawaid, tre stycken nyttor med den här sunna. Den första är att man följer profeten Muhammed sunna alaihi salatu wassalam. Och det finns bara gott i att följa profeten Muhammed sunna alaihi salatu wassalam. Det finns inget ont och ingen skada eller farligt i att följa hans sunna alaihi salatu wassalam. Den andra nyttan är ödmjukhet. Många tänker sådär, tappar någonting på golvet. Varför? Jag har kylskåpet fullt, jag behöver inte bry mig om det här. Jag är rik, jag har pengar. Eller det här är, jag är mycket högre än att äta saker som har ramlat på golvet och så vidare. Nej. Man ödmjukar sig själv och man borstar bort det och man äter det. Men man ska göra rent det, man ska inte sitta och äta smutsiga saker och sen så att det blir sjuk. Utan islam är en religion av renlighet också. Ta in. Och den tredje nyttan är att man hurman shaitan, man typ nekar shaitan att ta del av den här maten som då har ramlat. Yani man stänger dörren för shaitan. Och det här är något som muslimer generellt alltid ska sträva efter. Att man ska stänga alla dörrar till shaitan. För som ni vet så försöker shaitan alltid ta sig in i våra liv och lura oss och manipulera oss på olika sätt. Han har jättemånga olika sätt. När vi äter, när vi är på toaletten, när vi klär på oss, när vi går ute, när vi är med våra fruar och så vidare. På alla möjliga sätt så försöker han att vilseleda människan. Och då ligger det oss att försöka stänga dörrarna. Och alhamdulillah, Allah har gett oss nycklarna till detta. Hur man kan stänga dörren. Bismillah när du äter. Ät med höger hand och så vidare. Du stänger dörren för shaitan. Vad du säger när du går in på toaletten, vad du säger när du går ut från hemmet. Allt det här gör så att shaitan inte kan manipulera dig under dagen. Ja. Sen så nämner författaren en till väldigt mäktig hadith från Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ställde sig upp och predikade för oss. Han gav oss ett tal. Och han sa: "Ja, ayyuhan nas, innakum mahshuruna ila Allah ta'ala huffatan 'urratan ghurlan." Människor, ni kommer alla att återuppstå inför Allah den högste, barfota, nakna och icke omskurna. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, wa'adan alayna inna kunna fa'ilin. Så läste han versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger att så som vi skapade er första gången kommer vi att återskapa er. Detta är ett löfte från oss och vi kommer sannoliken att utföra detta. Surat al-Anbiya, vers 104. Och sen så sa profeten alaihi salam: sannoliken så är den första från skapelsen som kommer att kläs på domedagen Ibrahim alaihi salatu wassalam. Och sannoliken så kommer en man från min umma att komma folk och de kommer att tas till höger, yani till elden. Och jag kommer att säga: "Ya Rabb, min herre, ashabi, dessa är mitt folk." Och då så kommer det att sägas till mig, du vet inte vad de hittade på efter dig. Och då så kommer jag att svara så som den rättfärdiga tjänaren svarade, det vill säga Isa alaihi salam: "Wa kuntu alaihim shahida ma dumtu fihim. Falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid." Då Isa alaihi salatu wassalam säger att jag var vittne och jag såg vad folket gjorde så länge jag var bland dem. Men när du tog mig, alltså tog upp mig till dig, så var det du som var vakare över det som de gjorde. Och du är sannoliken shahid, alltså vittne, över allt vad folket gör. Till slutet på den här versen från surat al-Ma'idah. Och då så kommer det sägas till mig, sa profeten Muhammad a.s. Innahum lam yazalu murtaddina ala a'qabihim mundhu faraktahum. Att vissa av dem lämnade religionen efter det att du lämnat dem. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så här nämner profeten Muhammad a.s. flera saker. Den första saken som sahaba nämner är att profeten a.s. gav dem en maw'ida. Han gav dem ett tal. Och det här talade jag om förra veckan, att profeten Muhammad a.s. brukade ge två olika sorters khutba. Den som är regelbunden, alltså fredagar, idbönen, kusuf, solförmörkelse och liknande salat. Där gav han alltid en khutba. Och så har vi de khutba som var spontana. Som var kanske på grund av någon händelse. Någon person hade gjort någonting fel och då ställde han sig och predikade för folket. Eller att han bara ibland predikade för folket. Som det också nämndes att i Bukhari från sahaba att profeten Muhammad a.s. brukade inte predika allt för ofta, för han ville inte trötta ut oss. Yani dessa mawa'id, dessa starka råd har en större inverkan och de sker yani med större mellanrum. Till skillnad från om du varje dag, efter varje bön så får du en mawa'ida. Till slut kanske den inte har lika stark effekt som när den kommer någon gång ibland och plötsligt. Så här gav profeten Muhammad a.s. ett starkt råd till sahaba. Och han sa: "Ya ayyuhan nas, innakum mahshurun." Människor, ni kommer alla att återuppstå inför Allah subhanahu wa ta'ala. Huffaten, ni kommer att vara barfota. Urrat, ni kommer att vara nakna. Ghurlan, ni kommer också att vara icke omskurna. Och en annan hadith, buhmen, ni kommer att vara utan någonting alls. Ni kommer inte ha med er någonting alls. Utan så som Allah skapade oss den första gången kommer han att återskapa oss. När du kom ut från din mammas mage hade du ingenting. Du hade inga skor, du hade inga kläder, du var inte omskuren och du hade inga egendomar. Eller hur? På samma sätt så kommer Allah Azza wa Jalla att återskapa oss på domedagen. Varenda människa kommer att komma ut från jorden så som Allah skapade honom första gången. En jord som är helt platt. Det finns inga dalar och inga berg. Ingen stans att fly eller någonting. Utan alla människor kommer att återuppstå på en och samma plats. Och alla kommer att återuppstå i samma tillstånd. Yani, nakna, barfota, utan någonting och icke omskurna. Så pass att när profeten Muhammad a.s. nämnde detta för Aisha radiallahu anha, så sa hon: ja Rasulullah, men kommer inte männen och kvinnorna att då kolla på varandra? Och då så sa profeten a.s. ja Aisha, ala al-amr a'zam min an yuhimmuhum dhalik. Aisha, yani folks tillstånd är mycket värre än att de ska bry sig om att någon annan är naken. Yani folk på domedagen har större bekymmer än att tänka på att folk är nakna. Yani folk är i en sån skräck på domedagen att det här inte är någonting de bryr sig om. På domedagen flyr folk från sina nära och kära. Yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Den dagen man kommer fly från alla, sina bröder, sina föräldrar, sina barn, sina älskade. Varje människa kommer bara bry sig om sig själv. Nafsi, nafsi, till och med profeterna. Så att det är en väldigt, väldigt svår dag som Allah subhanahu wa ta'ala har beskrivit den med i Koranen. Ja. Så han säger här att den första människan som kommer att kläs på domedagen är profeten Ibrahim alayhi salatu wassalam. Och det här bevisar, som Sheikh Uthaymeen säger, att varje människa eller folk kommer på domedagen att kläs. Hur de kommer kläs och när de kommer att kläs, Allah a'lam. Men de kommer att få kläder. Varför är profeten Ibrahim a.s. den första människan som får kläder på domedagen? Det är också en fråga där Sheikh Uthaymeen rahimahullah säger, Allahu a'lam. Det här är Allahs fadl, Allahs gåva. Och vi frågar inte om varför Allah gör som han gör. Allah ger vad han vill till vem han vill. Och att Ibrahim a.s. är den första som får kläder på domedagen tyder inte på att han är bättre än någon annan profet. Det tyder inte på att han är bättre än profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. För någon kan få för sig detta att, men vi säger ju att profeten Muhammad alayhi salam är den bästa profeten. Eller hur? Det var en aqida. Han är den bästa profeten. Det finns inget tvivel om detta. Varför får han då inte denna belöning? Varför är han inte den första som får kläder på domedagen? Allah har. Det här är Allahs fadl som han ger till vem han vill. Och det finns ju också andra exempel. Att Allah särskiljer vissa profeter med vissa gåvor som de andra inte får. Men det gör dem inte bättre än andra profeter. Till exempel, så är den enda profeten som skapades med Allahs två händer Adam alaihissalam. Eller hur? Och det är en stor yani fadl att Allah skapade honom med sina två händer. Eller hur? Allah beordrade änglarna att göra sujud till Adam. Det finns ingen annan profet som vi känner till detta om. Eller hur? Allah lärde Adam namnet på allting. Vi känner inte till detta heller från någon annan profet. Men trots detta är Muhammad a.s. bättre än Adam. Och Ibrahim och Musa och Noah är också bättre än Adam a.s. Vi finner också att Allah subhanahu wa ta'ala särskiljer profeten Musa a.s. med vad? Alla fick mirakel. Tala, ayva. Kalimullah. Att Allah azza wa jalla talade direkt till Musa. Medan som andra profeterna fick uppenbarelsen med genom Jibril alaihissalam. Eller hur? Jibril kom uppenbarelsen. Men till Mosa talade alla direkt. Vilket är en fadl, en stor dygd. Men trots detta är han inte bättre än Muhammad alaihissalam. Så att i alla fall Allah azza wa jalla kan ge gåvor till vem han vill. Och Ibrahim alaihissalam är här den första på domedagen som får kläder. Ja. Och vissa ulema nämner att visheten bakom detta är att när Ibrahims folk skulle kasta in honom i elden så tog de av honom kläderna först och kastade in honom i elden. Så att han på grund av detta kommer äras, för att han fick utstå detta för Allahs skull kommer han äras på domedagen med att få, en den första som får kläder på domedagen. Wallahu a'lam. Och sen så sa profeten Muhammad a.s. att det kommer att komma folk från min umma som kommer att tas åt sidan till vänster, yani till elden. Och då så kommer jag att säga, ja Rabbi ashabi, min herre, dessa är mina sahaba, eller mina vänner, mitt folk. Och då så sägs det till mig, du vet inte vad de hittade på efter dig. Du vet inte vad de hittade på efter dig. Och det här är samma sak som också nämns i hadith al-hawd. Hadithen om profeten Muhammeds hawd, den här vattensamlingen på domedagen där folket kommer att få dricka. Vattensamlingen som fylls på med vatten från El Kauthar, floden i paradiset. Och vad har den för beskrivning? Vatten som är vitare än mjölk och silver. Och sötare än honung. Och doftar bättre än misk. Och är kallare än snö. Och har lika många koppar som det finns stjärnor på himlen. Mashallah. Där i alla fall kommer också ett folk att fösas bort. Änglarna kommer på domedagen att fösa bort ett folk från denna umma när de kommer till El-Hawd. Och då så säger profeten Muhammad a.s. Ashabi, ashabi. Mitt folk, mitt folk. Och då så säger änglarna, du vet inte vad de hittade på efter dig. Och då så säger profeten Muhammad a.s. Suhqan, suhqan. Försvinn, försvinn. Ni som hittade på, ja, ni försvinn, försvinn. Kallas. Vilka är dessa människor som förs bort på domedagen? Som här kallas för ashabi. Och den här hadithen är viktig att känna till. För det är en av de hadither som Shia försöker använda som bevis på att sahaba är i helvetet. Det är deras aqida. Att alla sahaba lämnade islam förutom 7 stycken. Vilket är fel. Sahaba lämnade inte alls islam. Utan vår aqida är att sahaba är i jannah. Så vad menas då med denna hadith? Och hadithen är autentisk. Jo, hadithen betyder att det finns 2 tolkningar. Att det var vissa av de beduiner som hade accepterat islam som lämnade islam efter profeten Muhammeds bortgång a.s. Och det här känner vi till, att när profeten Muhammed dog a.s. så var det vissa svaga och nya beduiner som hade accepterat islam som lämnade islam. Eller de sa, vi ska inte betala zakat. De nekade zakat, vilket är en form av kufr. Och då så sa Abu Bakr, wallahi, jag ska strida mot dem tills de betalar zakat, så som de gjorde på profeten Muhammeds tid a.s. Och han stred mot dem, och alhamdulillah, de flesta kom tillbaka till islam. Men de få av dem som dog, det sägs att det är de som menas med denna hadith. En annan förklaring på hadithen är att de är ashabul bid'ah, som många ulema nämner. De är folket av bid'ah. Och därför så sa änglarna, du vet inte vad de hittade på efter dig. Ma ahdathu ba'dak. Du vet inte vad de hittade på efter dig. Vilket är den exakta beskrivningen av vad ahlul bid'ah gör. Att de hittar på saker efter det att profeten Muhammed har gått bort alayhi salatu wassalam. De lägger till saker i religionen som inte är från religionen. Att de är de som ändrar och lägger till i religionen. Och då så säger profeten då alayhi salatu wassalam, suhqan, suhqan. Och här finns också tillägg, och det är att han, när han hör detta, så säger han det som Isa alayhi salatu wassalam säger. När Allah subhanahu wa ta'ala kommer fråga Isa på domedagen, har du sagt till folk att de ska dyrka dig och din moder? Han säger, subhanallah, det är aldrig att jag ska säga något sådant. Och sedan så nämner han Isa alayhi salam att jag var vittne bland dem så länge jag var där. Men när du tog upp mig så var det du som var vittne, och du är väl medvetande om vad de gör för någonting. Så att här i alla fall finner vi att profeten Muhammad a.s. säger samma sak. Att jag vet inte vad de gjorde efter mig. Det är du som vet. När du tog mitt liv, kallas. När jag var bland dem, jag visste, jag såg vad de gjorde. Jag kan vittna om vad de gjorde. Men efter att du har tagit mitt liv så vet jag inte vad de har gjort. Och det här är också en till viktig sak som bevisar att profeten Muhammad a.s. inte känner till el-ghaib. Som vissa ahlul bid'a, vissa sufister försöker säga, att profeten Muhammad a.s. har en, vad kan man säga, omfattande kunskap om det fördolda. Och de har, nämner också detta i sina poesiverser som är el-burda, där de säger att från profetens kunskap är kunskapen om el-lawh el-mahfud, pennan och det som står i el-lawh el-mahfud. Han har kunskapen om det fördolda. Och det här är fel. Utan han har endast den kunskapen Allah har givit honom. Vissa saker som kommer ske innan domedagen, men inte allting. Det är endast Allah Azza wa Jal som har kunskapen om allting som kommer att ske innan domedagen. Så det här är ett bevis på att profeten Muhammad a.s. inte känner till framtiden. För änglarna säger, du vet inte vad de hittade på efter dig. Ja. Och det är också ett bevis mot dem som säger att profeten Muhammad a.s. kan höra vad vi säger. Vissa ahlul bidah, de går till hans grav och gör dua. De säger, ja Rasulullah, vi vill ha så och så och så. Och de säger, men han kan höra vad vi säger. Det här är ett bevis mot dem. För om han skulle kunna höra vad de säger, så skulle han höra vad folket i Medina sa, och han skulle veta vad som har hänt efter honom och så vidare. Men hadithen är ett bevis på att han inte vet vad som hände efter hans bortgång alaihi salatu wassalam. Ja. Sen så nämner författaren i nästa hadith från Abu Sa'id Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu, där han säger att profeten Muhammad s.a.w. naha anil al-khabf. Profeten al-islam förbjöd från al-khabf. Och vad är al-khabf för någonting? Khadafa. Det är att skjuta iväg objekt, alltså små stenar, med pekfingret och tummen. Att du lägger en liten sten på tummen och skjuter iväg den. Sådär. Eller tvärtom, att du lägger den på pekfingret och skjuter iväg den med tummen. Det kallas för al-khabf på arabiska. Profeten Muhammad al-islam förbjöd från detta. Och han sa, innahu la yaqtulu sayd. Varför? För det dödar inget byte. Du kan inte döda ett djur med att skjuta små stenar på det. Wa la yanka al-adu. Och det är inte heller någonting som yani skadar en fiende. Utan det är någonting som kanske tar synen från en människa eller förstör någons tand. Och den hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Och en annan riwaya, så lades det till att en nära släkting till Abdullah bin Mughaffal, denna sahabi radiyallahu anhu, stod och sköt iväg stenar med fingret sådär, khadafa. Så han gick fram till honom och sa att profeten s.a.w. har förbjudit detta, och han nämnde orsakerna. Det som profeten sa, att det dödar inget byte, det skadar ingen fiende, utan kanske orsakar att en människa förlorar synen eller yani, skadar hans tänder. Och så gick han därifrån. Och när han kom tillbaka så såg han att personen fortfarande höll på att skjuta stenar. Trots att han hade sagt vad profeten Muhammad al-Islam hade förbjudit ifrån. Och då så sa han det här mycket starka orden. Han sa, "Uhadithuka anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam naha anhu thumma utta takhduf la ukallimuka abada." Han sa, jag berättar för dig att profeten sallallahu alaihi wasallam förbjuder från detta. Och sen fortsätter du, jag ska aldrig mer prata med dig. Jag ska aldrig mer prata med dig. Och det var hans vem? Släkting. En muslim. Varför skulle han bojkotta honom resten av livet? För att han inte lyssnade på en hadith. Han ville inte acceptera en hadith från profeten Muhammad s.a.w. Han trotsade den och fortsatte att göra den här saken efter att kunskapen hade kommit till honom. Den här hadithen har många lärdomar. En av lärdomarna är att islam är väldigt mån om att skydda folks, muslimernas liv och egendom, och att en muslim inte ska skada en annan muslim. Att en sån här sak, du kanske inte avser någonting dåligt, du kanske sitter och leker med stenar, men det kan skada en muslim, så kallas det blir förbjudet. I grunden, det skadar kanske ingen nästan. Risken att du skadar någon är kanske ganska liten. Men risken finns, kallas, det är förbjudet. Då stänger vi den här dörren. Och det finns inte heller någon nytta i att sitta och skjuta iväg stenar. Eller hur? Det finns ingen nytta i det, så kallas, det blir förbjudet. Och det visar också vilken hög status muslimen har hos Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Och sedan så bevisar också hadithen att om man ser någonting fel så ska man säga till. Om du ser en person synda och göra någonting som går emot sunna, så ska du ge personen råd. Nämna bevisen för personen. Att det här är någonting som är förbjudet i islam. Och nämna bevisen. Tayyib. Vad hände sen? Mannen accepterade inte. Eller han fortsatte. Han brydde sig inte om denna hadith. Vad gjorde då Abdullah ibn Mughaffal? Sa han, kallas det en liten sak. Han bara skjuter iväg stenar. Vi är bröder, vi ska ta lätt på den här saken. Han blev mycket arg. Och sa, jag berättar en hadith från profeten al-Islam och du fortsätter. Jag ska aldrig mer prata med dig. Ännu tills du dör ska jag inte prata med dig. Hans egen släkting. på grund av en hadith, en synd. Och som Sheikh Albani rahimahullah nämner här i hadithen, hadithen är ett bevis på att man ska vara hård och sträng, eller afan, hadithen är ett bevis på att bojkotta folket av bid'a och synder. De som trotsar sunna baserat på kunskap, och att det är tillåtet att bojkotta dem för alltid. Trots att vi har hadithen att man får inte bojkotta en muslim mer än 3 dagar. Det finns en sån autentisk hadith att bojkotta en muslim mer än 3 dagar är som en typ att döda honom. Men då säger ulema att bojkotta en muslim mer än 3 dagar inte tillåtet på grund av världsliga saker. Men det är tillåtet på grund av religionen. Så som profeten Muhammad al-Islam själv bojkottade de 3 sahaba som inte gick ut i jihad. Han bojkottade dem i 50 dagar tills de gjorde tauba och alla uppenbarade versen. Så 50 dagar är mer än 3 dagar. Och här finner vi också livet ut. Och man får kolla på det som ulema nämner här. Man får kolla på situationen och nyttan, fördelarna och nackdelarna i att bojkotta en människa. På sahabas tid var det sunnan som var dominerande. Och när de gjorde så här och markerade starkt att det ni gör är oacceptabelt, så blev det som ett avskräckande exempel för andra i samhället. Förstår ni? Men idag, Allah alam, om du skulle göra samma sak, du ser någon släkting som rakar skägget och du ser haram och du nämner bevisen, och så rakar han sig dagen efter och du säger, jag ska aldrig mer prata med dig. Han kanske är svag, han kanske behöver nasiha och råd. Om du inte pratar med honom, kallas, samhället kanske kommer att föra honom ännu längre bort från religionen. Förstår ni? Men till skillnad från Medina, där samhället var islamiskt och alla var på och alla försvarade sunna och så vidare. Man får kanske tänka på fördelarna och nackdelarna med att bojkotta en människa. Och personen, har han förstått haditherna, har han en shubha och så vidare. Det är inte bara så lätt. Men i alla fall, det finns tillfällen och grunden är att man ska bojkotta folket av bidah. Folket av innovationer ska man bojkotta. Och det är också tillåtet att bojkotta folket av synder. Men som sagt, man får kolla fördelar och nackdelar. Det kan vara att föräldrarna bojkottar sina barn. Prata inte med dem flera dagar. Inte ens vill kolla på dem när de har gjort någonting fel. Och så vidare. För att de ska komma tillbaka till det som är rätt och så vidare. Och det är kanske ett djupare ämne man kan ta upp någon annan gång. Ja. Tayyib. Han berättar också här hadith från Ibn Abbas radiyallahu anhuma, eller från Abbas, som sa Abbas ibn Rabi'a. Han sa, jag såg Umar ibn Khattab radiyallahu anhu pussa den svarta stenen, den svarta stenen i Mekka. Och Umar sa när han pussade den svarta stenen, jag vet att du bara är en sten, du kan varken gynna eller skada. Och om jag inte hade sett profeten Muhammad a.s. pussa dig, så hade jag inte pussat dig. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så här finner vi att Umar radiyallahu anhu pussade den svarta stenen vid Kaaba. Och för er som inte har varit i Kaaba, så har vi ju Kaaba. Och på ena hörnet finns det en sten som man har satt fast. Det kallas för den svarta stenen. Vissa tror att hela Kaaba är svarta stenen. Nej, svarta stenen sitter på ena hörnet. Eller Hajar al-Aswad. Och denna svarta sten var från början vitare än snö. Och den här stenen kommer från paradiset. Och så sa profeten al-Islam att det var människornas synder som gjorde den svart. Och det här bevisar också att synder ger ett mörker. Synder ger ett mörker i ansiktet och i hjärtat på människan. Precis som lydnad till Allah Azza wa Jal ger ett ljus i hjärtat och i ansiktet på människan som lyder Allah Subhanahu wa Ta'ala. Så synder ger ett mörker. Så alla kulli hal, den här stenen är från Jannah. Och profeten Muhammad a.s. brukade röra denna sten eller pussa denna sten. Kunde han inte pussa den på grund av trängsel, så rörde han stenen. Och kunde han inte röra den, så pekade han mot stenen bara. När man gör tawaf runt Kaaba. Så det är ett sunnemoment. Och det har också nämnts att om man pussar denna sten eller rör denna sten, så kommer den att medla för dig på domedagen. Den kommer att medla för dig. Göra shafa'a för dig på domedagen. Allah Azza wa Jal kommer få stenen att kunna prata på domedagen. Och den kommer vittna om att du har rört den på domedagen. Taib. Men i alla fall, Umar radiyallahu anhu pussade stenen. Och så sa han att jag vet att du bara är en sten. Du kan varken gynna eller skada.
Och skulle det inte ha varit för att jag hade sett profeten Muhammed alaihissalam pussa dig, så skulle jag inte pussa dig. Vad menas med detta? Jo, dyrkan i islam är tawqifi. Yani vi gör bara den dyrkan som Allah azza wa jall har godkänt, och den dyrkan som profeten Muhammed alaihissalam har godkänt och lärt oss. Vi gör ingenting annat. Yani skulle profeten alaihissalam inte pussa stenen, skulle han inte ha pussat stenen. Den enda orsaken till varför han pussade stenen var för att profeten Muhammed hade gjort det, alaihissalam. Och det här tyder på just det som kapitlet handlar om, att ära sunna och att följa sunna, hålla fast vid sunna. Varför gör vi någonting? Jo, för att profeten Muhammed gjorde det, alaihissalam. Det är det som man ska göra, man ska följa det som profeten Muhammed alaihissalam sa och gjorde och trodde, och hålla fast vid det. Och hadithen lär oss också en annan viktig sak när det kommer till tawhid och rububiyya. Då Umar radiallahu anhu sa: jag vet att du inte kan gynna eller skada. Vem är det som gynnar och skadar? Allah subhanahu wa ta'ala. En sten kan inte gynna och skada. Ingen kan gynna och skada om Allah azza wa jalla inte vill. Allah är den enda som kan gynna eller skada, som äger allt mellan himmel och jord. Så att man förlitar sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Och inte som många idag. Vad gör de för någonting när de kommer till Mecca eller någon annan plats? De går och rör vissa stenar och stryker över ansiktet, och de gör massa konstiga saker och tror att dessa stenar kan gynna. Eller de går till en grav och tar sanden från graven och tror att den här jorden kan göra dem friska, eller inte vet jag, ge dem någon speciella krafter eller någonting sånt. Det är batil. Det finns inga belägg för någonting sånt. Allah har inte gjort det här till en orsak, då är det inte en orsak. Så att man måste ha den här korrekta akidan, att det finns ingen nytta förutom i det som Allah har gjort en nytta i, och ingen skada förutom i det som Allah har lagt en skada i. Bäst. Allah är den enda som kan gynna och skada, inte någon sten eller något objekt eller någonting. Så man har den här starka tron på Allah subhanahu wa ta'ala. Vi ska gå igenom också nästa kapitel, som är väldigt kort. Det är bara egentligen två korta koranverser och en hadith bi'ibnillahi ta'ala. Och där så säger författaren: bab fi wujub al-inqiyadu li hukmi Allahi. Kapitlet om plikten av att underkasta sig Allahs dom. Wa ma yaquluhu man du'iya ila dhalika wa umira bi ma'rufin aw nuhiya 'anil munkar. Om man kallas till att underkasta sig Allahs dom, vad ska man då göra för någonting? Om man påbjuds med det goda eller förbjuds det onda? Och det är en viktig punkt. Ordet islam betyder istislam, eller inqiyad, att underkasta sig Allah azza wa jall. Vad menas med att underkasta sig? När Allah säger be, halas, jag ber. Allah säger haram, haram, jag låter bli, eller hur? Det är det som menas med underkastelse. Inte att man trotsar och går emot. Det är inte underkastelse, utan underkastelse är att man ger upp, man kapitulerar, man underkastar sig Allah subhanahu wa ta'ala. Det Allah säger, halas, det är det som gäller. Det här är islam, eller istislam. Så om vi kommer till en av Allahs domar, du kommer till en fråga, du har någon olika åsikter, någon fråga med någon broder eller någon syster, vad ska vi göra då? Ska vi gå tillbaka till Koranen och Sunna, som vi talade om i förra lektionen? Gå tillbaka till Koranen och Sunna. Och när vi har fått bevisen, vad gör vi då? Vi accepterar. Jag har ingen annan åsikt än Allahs åsikt, eller det som Allah har bestämt och det som profeten har sagt, alaihi salatu wasalam. Jag har inte rätt att trotsa eller gå emot religionen, utan jag accepterar religionen. Och det är en jätteviktig punkt. I islam låter vi religionen leda oss. Det är inte vi som leder religionen. Förstår ni? Till skillnad från kuffar, som inte vill underkasta sig religionen, utan det är de som leder sin religion. De ändrar på den som de vill och låter religionen följa dem. När någonting blir modern, kallas, vi lägger till det religionen. Vi tar bort det här förbudet från religionen. Eller hur? Det finns inte islam. Islam är en och samma. Den går inte att reformera. Och det är en viktig punkt. För det finns vissa idag, vissa ahlul bidda eller vissa kuffar, som försöker få muslimerna på det här spåret att vi måste reformera islam. Vi måste förnya islam. Vi måste komma med en ny, modern islam. Precis som kristendomen har reformerat, så måste vi också reformera islam. Nej, nej. Vi accepterar inte detta. Islam kan inte reformeras. Man kan inte ändra. Någonting som var haram kan inte bli halal. Någonting som var halal kan inte bli haram. Förstår ni? Utan alhamdulillah, islam är så som Allah uppenbarade den. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Islam är fullbordad. Vi kan inte lägga till eller ta bort någonting. Det är inte vi som bestämmer hur religionen ska vara, utan det är Allah azza wa jalla som har bestämt, och han har gett oss den bästa religionen. Det finns ingen orsak att lägga till eller ta bort någonting från denna religion. Och författaren nämner här versen som vi tog upp då i förra lektionen: "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuḥakkimuka fī mā shajara baynahum." Att nej, Allah säger nej vid din Herre, de är inte troende tills de gör dig, Muhammad, till en domare i deras tvister. Och sen inte finner någonting inom sig mot det som du har bestämt, utan de underkastar sig helt och hållet. Så Allah svär här på sig själv och säger nej, de är inte troende. Tills vad? Vi är inte riktiga muslimer tills vi gör Muhammad sallallahu alaihi wasallam till en domare i våra tvister. Inte att vi går tillbaka till kultur och tradition och kuffars lagar och så vidare. Nej, vi går tillbaka till islam. Vad säger Allah? Vad säger profeten Muhammad alaihi wasallam? Det är det första. Och sen när profeten alaihi wasallam har dömt, så finner vi ingenting inom oss. Alltså vi har inget problem med det som han säger. Alltså, vi accepterar. Och vi underkastar oss helt och hållet. Vi implementerar det som har dömts med. Även om det kanske går emot vad jag känner eller tycker, eller jag förlorar pengar eller någonting på det. Alltså. Om islam säger så, alla ras och lajn, vi accepterar. Ja. Och så nämner han också versen från surat An-Nur, där Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Innama kana qawlul mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." De troendes, yani, när de troende kallades till Allah och hans sändebud för att döma mellan dem, så hade de ingenting annat att säga än "vi hör och vi lyder." Och det är de som kommer att få framgång. Yani, när de troende, Allah beskriver här al-mu'minun, när de kallades till Allah och hans sändebud, liyahkuma bainahum, för att döma mellan dem, så hade de ingen invändning. Och de hade ingenting annat att säga än sami'na wa ata'na. Vi hör och vi lyder. Kallas, vi accepterar. Vi underkastar oss. Och det är de som kommer att få framgång. Så det här är en muslimsk egenskap. Att när du får höra qala Allah, qala Rasul alayhi sallallahu alaihi wasallam, khalas, sami'na wa ata'na, spelar ingen roll. Jag accepterar, jag underkastar mig. Inte som vissa idag, men jag tycker, men jag känner, och vi bor i Sverige, jag vet inte vad de har för konstiga ursäkter. När du säger, Allah säger, profeten säger, då kommer med massa konstiga bortförklaringar. Och du är hård, extrem, och så vidare. A'udhubillah. Sami'na wa ata'na. Om du inte kan praktisera den här saken, säg ändå sami'na wa ata'na, är svag, jag ska försöka. Men börja inte trotsa. Börja inte säga, alltså, komma med massa fälsäffa, massa trots och gå emot det som har nämnts. Utan acceptera, underkasta det. Och gå inte emot det som islam har kommit med. Och han nämner här en väldigt fin hadith som förklarar just hur sahaba radiyallahu anhum implementerade just det här. Att säga sami'na wa ata'na. Och det är hadithen från Abi Huraira radiyallahu anhu, där han berättar att då Allah subhanahu wa ta'ala sände ner de sista verserna från surat al-Baqarah: "Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah." Att till Allah tillhör vad som finns i himlarna och på jorden. Och det spelar ingen roll om ni visar vad som finns inom er, eller ni håller det dolt, Allah kommer att hålla er till svars för det. Yani, det som finns inom er spelar ingen roll om ni visar det eller döljer det. Allah kommer att rannsaka er och hålla er till svars för det som finns inom er. Och då så var den här versen väldigt hård för sahaba. Den tog väldigt hårt på dem. Och de kom till profeten alaihissalam och föll ner på sina knän framför honom. Och de sa: "Ja Rasulullah, vi blev påbjudna att göra saker som vi klarar av, som salah, jihad, siyam, sadaqa. Men när den här versen kom, så är det här någonting som vi inte klarar av." Yani, Vi kan göra salat, vi kan betala zakat, vi kan göra jihad. Men att stå till svars och kanske straffas för onda tankar, det här är för mycket. Det kan vi inte klara av. Och då så sa profeten alaihissalam, vill ni säga så som Ahlul Kitab sa? Al-Yahud wa Nasara. Vad sa de? Sami'na wa asayna. När Allah uppenbarade någonting till judarna och kristna, de sa inte sami'na wa ata'na, utan de sa sami'na wa asayna. Vi har hört vad Allah säger, men vi ska trotsa. A'udhu billah. Ska ni säga samma sak som de sa? Och då så sa profeten alaihissalam, säg istället sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Vi hör och vi lyder, förlåt oss vår Herre och det är till dig vi ska åter. Och när sahaba accepterade detta och började säga dessa ord, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir, så uppenbarade Allah subhanahu wa ta'ala de två verserna som kommer efteråt. Amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Till den andra versen, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat, rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Och sen också, rabbana ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. Till slutet på dessa verser. Så Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade dessa verser där det framgår att man inte kommer stå till svars för det som man tänker. Som det också nämndes i hadithen, att Allah subhanahu wa ta'ala har förlåtit det som man tänker inom sig, det som man tänker inom bords, utan man står till svars för det man gör och det man säger. Så den här mycket fina, de här två sista verserna från surat al-Baqara, finns den här duan där man ber Allah subhanahu wa ta'ala om dessa saker och Allah subhanahu wa ta'ala accepterade denna dua. Som det har nämnts i hadith Qudsi, att när vi läser denna dua så säger Allah qad fa'alt. När du läser Rabbana la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, så säger Allah ja, jag ska inte belasta er med samma bördor som jag gav till dem före er, och så vidare. Så Allah subhanahu wa ta'ala accepterade denna dua. Men här finns också en till viktig sak, och det är att vi sa man står inte till svars för det man tänker, yani tankar, onda avsikter och så vidare. Här nämner Sa'di och vissa ulema att man står visst till svars för vissa tankar och vissa saker som finns i ens själ. Och det är de, vad kan man säga, åsikter och de tankar och den tron som är förankrad i ens hjärta. Yani en person till exempel hatar islam, hatar Koranen. Det finns i hjärtat. Han säger det inte, han praktiserar det inte, han säger ingenting. Han gör sina böner och allting, men han hatar islam. Ska han inte stå till svars för det? Självklart, det är nifak, hyckleri. Det ska han stå till svars för på domedagen. Och liknande saker. Det han inte står till svars för och det som Allah har förlåtit är de tankar och wasawis och lustar som kommer och går, som man dagligen brottas med. Du vill göra någonting haram, jag säger staghfirullah, jag låter bli. Allah kommer inte straffa dig för detta. Shaitan kommer och viskar någonting, säger a'udhu billah. Allah kommer inte straffa dig. Men det som du verkligen tror och tycker om och så vidare, det här står du till svars för på domedagen. Så tänk på detta. Och den här hadithen bevisar ju den här viktiga punkten i hur snabba sahaba var i att ge gehör, att acceptera det som har kommit till islam. De gick till profeten och sa, det här är för mycket, det här klarar vi inte av. Och han sa direkt till dem, ja, ni ska ni trotsa, ska ni säga som Ahlul Kitab? Och sa nej, khalas. Han sa, säg det här istället. De sa det han sa, khalas. Och Allah subhanahu wa ta'ala direkt underlättade för dem och skickade ner dessa verser, mashallah. Och de här två verserna, de sista verserna från surat al-Baqara, är väldigt bra. Amana rasul. Och de är bra att läsa när man sover. Eller på kvällen, som det nämndes i hadithen. Profeten Muhammad alaihissalam sa, den som läser dem på kvällen, kafata, yani Allah kommer att skydda honom eller ta hand om honom. Han har fått tillräckligt. Så att de är väldigt bra att läsa på kvällen. Vissa lärda säger att de skyddar från shaitan. Eller kafatahu, yani han har gjort tillräckligt gott. Eller kafatahu, han har uttryckt den trosuppfattning som räcker för att gå in i paradiset och så vidare. namn. Så de är väldigt mäktiga verser som man ska försöka läsa varenda kväll. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.